Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vi är sponsrade av Mindler. Och som ni säkert vet sen tidigare så är vi ju ute på psykologresan tillsammans. Men hur vet man egentligen när det är dags att söka hjälp? Ibland uppstår saker i livet som kommer utmana oss och kännas tufft. Det mesta självläker vi oss igenom, för vi är menade att ta oss igenom en viss mängd påfrestningar.
Men ibland behöver man professionell hjälp för att ta sig ur jobbiga perioder i livet. Men vart går då gränsen? Vad är en del av livets skavighet och när är det läge att söka hjälp? Det sägs till exempel att stress är farligt, men att också kan vara bra. Alla sover dåligt ibland, så när har man egentligen sömnproblem? Ångesten kommer väl krypande för de flesta någon gång. Så när ska man se ångesten som outhärdlig? Hur vet jag? Med oss som psykolog har vi såklart min gamla psykolog Linnea Seidbrandt.
Men vad händer då när man har för mycket stress i livet och när ska man söka hjälp?
Vi är ju gjorda för att klara av perioder av stress. Det är snarare då stress utan återhämtning som är dålig för oss. Mm. Och det tycker jag att vi pratar alldeles för lite om. För när vi allt som ofta ser alarmerande rubriker kring stress så riskerar vi faktiskt att göra människor stressfobiska. När det istället borde vara viktigare att informera vikten av balans mellan stress och återhämtning. Mm. Man kan ju faktiskt ställa sig själv frågan, när hade jag senast tid för vila, återhämtning, självomhändertagande och trygghet? När gjorde du någonting senast som gjorde att du kände dig psykiskt och fysiskt återställd efteråt? Om man då märker att ja, det var nog ett tag sedan och jag vet att jag samtidigt har mycket stress i mitt liv, då kan det faktiskt vara dags att fundera lite på din balans mellan de här två.
Oh, gud vad sant. Ja. Men också så här, att bara ta sig tiden att inte göra ett skit.
Ja.
Det är så svårt idag, men för att man känner sig liksom utanför, då blir man istället uppstressad över att man ska bli utesluten från gruppen. Eller liksom.
Och jag tänker att man oftare tänker så, hur mycket stressar jag, istället för att ställa sig själv frågan, hur mycket återhämtar jag mig? 100%.
Hur mycket chillar jag?
Mm. Hur mycket chillar jag? Och det är ju nästan som att vi människor idag har en färdighetsbrist. Ja. Vi kan inte återhämta oss. Nej. Vi vet inte hur man gör. Och ska vi göra det, ja, då ska det banne mig ge effekt direkt.
Ja,
jag är på yoga en gång och så känner man sig stressad. Mm. Så vill man inte fortsätta.
Nej. Precis.
Mm. Ladda ner Mindler till din telefon och läs mer på mindler.se.
Frågan är, har du ett frihetskapital?
Hej och välkomna till måndagen och dagens frågan är.
Ja, och idag ska vi prata jämställdhet och ekonomi och frihetskapital och pensionsfest.
Nej men snälla, och vi har ju med oss Trifa Kire. Och det här avsnittet gör ju vi i betalt samarbete med Länsförsäkringar.
Ja, och Trifa är ju pensionsekonom på Länsförsäkringar.
Det låter lite trist.
Ja.
Och sen är hon liksom världens mest färgstarka person.
Ja, och jag kan ju säga att så här, alltså, det är klart att man vet att lönerna i Sverige inte är jämställda. Det är liksom, det är ju inget nytt. Men jag har faktiskt inte reflekterat så mycket mycket över hur det påverkar i längden.
Jag skulle säga att mycket av det som Trifa har lärt mig nu är mindblown.
Ja, faktiskt.
Och vi har ju känt att inför det här året och i början av det här året så vill vi liksom göra mycket avsnitt om ekonomi.
Mm.
Just för att ni har efterfrågat det så mycket. Vi befinner oss i ett liksom skakigt ekonomiskt läge. Räntorna höjs. Man har mycket mindre pengar i plånboken.
Mm.
Så vi försöker liksom göra det på alla möjliga sätt vi kan. Och då kan jag säga att Trifa är en dröm att få med sig.
Verkligen. Jag tänker också att du och jag och ja, men majoriteten ändå av våra lyssnare ju, är ju i vår egen ålder.
Mm.
Och i den här åldern så börjar man ju ändå lite tänka framåt när det gäller liksom drömmar och mål rent ekonomiskt. Hur vill jag bo om typ 20 år? Hur vill jag att min pension ska se ut? Och liksom, ja, men man kanske inleder relationer, man förlovar sig, gifter sig, skaffar barn.
Köper bostad.
Då
ihop.
Måste man kunna prata med sin partner om ekonomi.
Och varför känns det så läskigt att prata med sin partner om
det
ekonomi?
Det känns ju väldigt osexigt om inte annat.
Ja, men också lite obehagligt nästan.
Ja.
Vi är inte experterna, men däremot är Trifa det. Så nu lyssnar vi på henne.
Hej Trifa och varmt välkommen till Ångestpodden och frågan är...
Tack snälla, kul att vara här.
Jag tycker det är så roligt att ha det här. Och Trifa, jag sa ju också till det, eller till dig nu innan, att när jag liksom har läst allt material du har skickat till oss så har jag blivit förbannad. Vi kommer komma in på det. Och nu ska du få en fråga som du tyckte var lite svår. Men vem är du?
Ja, Trifa heter jag och jag jobbar som pensionsekonom på Länsförsäkringen. Då kan man undra, vad jobbar en pensionsekonom med?
Ja.
Jo, i mitt jobb så jobbar jag med att lyfta pensionsfrågor och få folk att börja förstå hur viktigt det är att tänka på livet efter arbetslivet också.
Ja.
Tiden går ganska fort, rätt vad det är så är man där och pensionär.
Mm.
Då är det bra att tänka på allt det här innan. Så jag brukar sitta och göra en massa uträkningar. Vad händer om vi jobbar inom olika yrken? Hur mycket ger det i pension? Vad händer om jag jobbar lite extra efter 65? Hur mycket ger det i plånboken? Vad händer om jag jobbar deltid?
Just det.
Hur mycket mindre får jag i lön och i pension?
Mm.
Det är sådana saker jag jobbar med. Och sen så gör jag det här till en medial grej. Så att jag har ansiktet utåt och pratar mycket i media kring pensionsfrågor.
Mm. Ja, man ser ju verkligen dig lite här och var i media. Alltså nu sa vi det, vår kollega här Sissi, hon hade ju sett dig på första sidan här nu för bara någon dag sedan, va?
Ja, i Expressen.
Ja.
Men idag vill vi ju prata just liksom ekonomi, pension och jämställdhet. Om vi bara börjar, liksom, hur jämställd är egentligen ekonomin idag mellan könen skulle du säga? Och pensionen också?
Ja, idag börjar ojämställdheten väldigt tidigt i åldern och den följer med ända till pensionen. Vi på Länsförsäkringen har räknat ut då, när ett par är 27 år gamla så skiljer det 5000 kronor i lön mellan könen. Och när man är 37 år gammal så har skillnaden ökat till 7500 kronor.
Mm.
Och den här skillnaden ligger då kvar som pensionär. För som pensionär så får man 7000 kronor mindre i pension som kvinna. Och det här innebär då 85000 kronor mindre i pension per år som kvinna.
Alltså som det är liksom ändå nästan 100000.
Ja, det är jättemycket
fan.
Pengar.
Ja, det är det. Mm. Oh my god.
Ja, alltså på tal om att bli förbannad. Nej, jag skojar. Nej, men alltså vi har också förstått och liksom reflekterat över själva att det finns liksom väldigt många fallgropar eller det som liksom kallas för kvinnofällor som liksom drabbar oss kvinnor. Kan du ge något exempel på det?
Ja, men självklart en stor del till allt det här som de här löneskillnaderna, det ligger i stor del i grunden ligger i att det är stora löneskillnader mellan könen. Kvinnodominerande yrken har ju mycket, mycket lägre löner än mansdominerande yrken. Och det gör ju att eftersom vår pensionssystem bygger ju på livsinkomstprincipen. Varje krona du tjänar idag ger dig pension imorgon. Mm. Så att har du lägre lön så får du lägre pension. Men typiska kvinnofällor är ju äktenskapsfällan eller mammafällan som jag kallar det för. Mm. Och det är när man tar ett större ansvar när det gäller lösa livspusslet hemma. Mm. Det är den typiska kvinnofällan. Och det innebär då att många kvinnor väljer då att gå ner i arbetstid så fort de får första barnet för att mäkta med livspusslet, yrkeslivet och mammalivet. 4 av 10 kvinnor som har barn mellan 3-5 år väljer att gå ner i arbetstid för att mäkta med det här livspusslet och hinna med. Och det här gör ju att man får mycket lägre ekonomi nu. För du får ju lägre lön när du deltidsarbetar. Men du får ju mycket sämre pension också senare. Så det är en dubbelfälla. Både här och nu men även i framtiden. Sen väljer ju många kvinnor att vabba i större utsträckning. Man tar större del av föräldraledigheten och så vidare. Och sen är ju kvinnor tyvärr mest sjukskrivna också jämfört med männen. Så att alla de här påverkar ju såklart ekonomin.
Mm. Ja, såklart.
Jag tror också att många kanske liksom väljer gör de här valen självmant, men jag tror också att många kanske väljer att börja jobba deltid eller är den som tar vabben för att det också är en norm på något sätt. Alltså det känns som att kvinnor som är väldigt så, nej men vi ska verkligen dela 50-50 på föräldraledigheten, vi har redan skrivit typ som ett kontrakt på att vi tar 50-50 i vab, alltså det blir liksom, alltså då är man lite fel som mamma och kvinna, tror jag. Det är min känsla i alla fall.
Ja, men du har ju helt rätt. Mycket i det som händer i människors olika val i livet uppstår ju i hemmet, precis som du sa. Och jag tror att kunskapen i liksom, till exempel hur vab, föräldraledighet, deltidsarbete, allt det här påverkar ekonomin nu på kort och lång sikt är ju ganska låg. Men intresset börjar bli liksom mer och mer nu, märker man, särskilt under pandemin och inflationen.
Ja.
När allting har blivit så mycket dyrare och man får plötsligt en väldigt hög elräkning eller matpriserna är skyhöga, det går inte att undvika att prata ekonomi hemma.
Nej,
och då blir man mer medveten om sin egen ekonomi och gemensamma hushållets ekonomi. Så att man börjar prata mer pengar idag och man är mer medveten, vilket är bra. Men det är alltid bra att sätta sig ner i liksom sin relation och gå igenom de här grejerna ganska tidigt i relationen. Vad gör vi? Hur gör vi med gemensamma utgifter? Vad gör vi? Vem vabbar? Vem måste jag enbart jag gå ner i arbetstid? Eller kan vi göra det på något sätt så att vi löser det tillsammans? Så det är bra att prata ihop sig. Och jag tror att inflationen hjälper till.
Ja, faktiskt en god sida med inflationen. Ja. Att man lär sig prata om ekonomi. För att det känns ju väldigt osexigt många gånger.
Ja, det är jätteosexigt att prata pengar. Och särskilt den i relationen som har lite lägre ekonomi. Eller lägre lön.
Ja,
tycker lägre. Att det är jobbigare att lyfta det. För man kanske verka snål eller det på något sätt. Ja, men det är inte sexigt att prata pengar.
Nej.
Men man kan göra det väldigt sexigt.
Ja, exakt. Ja, det kommer vi faktiskt komma in på.
Ja.
Men jag tänkte att vi ändå skulle stanna lite mer vid just det här som du tog upp. För det känns liksom som att många kvinnor sitter i en rävsax, alltså rent ekonomiskt då. Och nu tog ju du exempel med så här vab, föräldraledighet och att liksom familjen då tjänar mer rent ekonomiskt på att kvinnan är hemma. Alltså förstår du vad vi menar då? Vill du utveckla det lite mer?
Ja, men oftast när man bestämmer i hushållet vem som ska gå ner i arbetstid när man får sitt första barn eller vabba mest och ta flest föräldradagarna, så går man igenom vilka inkomster man har. Oftast den som har högre inkomst, och det är oftast mannen då, då förlorar man mer i hushållet om den som har högre inkomst väljer att stanna hemma mer. Och då blir det ju att det faller automatiskt på den som har lägre lön. Lite oskriven regel blir det då att den gemensamma ekonomin försämras om man väljer den som har högre lön vabba mest eller jobba deltid. Mm. Och därför blir det automatiskt att det är kvinnan som får ta det största ansvaret när, när det gäller de här grejerna. Och det tycker jag är helt fine. Jag menar, vi kvinnor, när man får barn, man vill ju ta hand om sina barn. Allt handlar inte om kronor och ören och pengar. Nej. Man vill ju vara med sina barn, man vill ju ta hand om och vara flest föräldraledig och så vidare. Men det är bra att göra det med en liksom kunskap och vetskapen i huvudet och veta att ja, men jag kan göra det, jag tar det största ansvaret, men då kanske jag kan bli lite kompenserad för det. För jag förlorar på det ganska mycket.
Då menar du ekonomiskt kompenserad?
Ekonomiskt kompenserad. För vi ska komma ihåg att även om ja, men visst, du får lägre lön och pensionen drabbas ganska hårt längre fram. Men vi ska komma ihåg att väljer du som kvinna att gå ner i arbetstid, så är det inte bara att du får en lägre lön. Den lägre lönen står ju i grund för föräldrapenning i framtiden. Så får du ytterligare ett barn, så får du lägre föräldrapenning från Försäkringskassan, för den baseras på den lägre lönen. Blir du arbetslös, så baseras A-kassan på den lägre lönen i och med liksom du har gått ner i arbetstid. Blir du sjukskriven, alltså då pratar jag om långtidssjukskrivning, då baseras den också på den lägre lönen. Så det är många faktorer som påverkas. Det är en lång kedja av saker som påverkas för att man har valt att gå ner i arbetstid.
Ja, men det är bara att säga, för så här, det ska inte heller handla om att man ska känna sig dum som vill gå ner i arbetstid, för det är klart man vill det. Det är liksom naturligt att man vill ta hand om sina barn, men man ska ju göra det i ett medvetet val och veta hur det påverkar en ekonomiskt. Och som du också säger, använda det, alltså ha det, alltså, och dela med, låter så himla, man ska inte behöva dela med sin partner liksom, men ändå så här, lägga fram det som ett argument i att så, jag tycker att jag ska bli ekonomiskt kompenserad för att jag gör den här uppoffringen på min egen ekonomi nu när jag är den som är hemma.
Ja, men helt rätt, och jag tycker man ska våga ta det här diskussionen. Ja,
precis.
Och precis som du sa, man ska inte ha dålig samvete för att man tar hand om sitt hem och sina barn och så vidare. Men ta medvetna liksom, gör medvetna val och beslut därefter liksom.
Ja, men exakt.
Men vad gäller just jämställdhet så känns det ju som att Sverige har kommit väldigt långt om man jämför med många andra länder. Vi är ju ändå jämställda, men hur ser det ut rent ekonomiskt och just samma typ som vabben till exempel. Alltså, hur ser statistiken ut kring vab?
Ja, statistiken kom ut precis för föregående år, och den visar att det är fortsatt mammor tyvärr som tar det största ansvaret för sjuka barn. Kvinnor tar ut 6 av 10 vab-dagar under, det har man gjort under både 2022 och 2023. Och det beror ju, precis som vi sa, ganska mycket på både ekonomi och traditioner. Att det är kvinnan som ska göra det här. Men fördelningen mellan föräldrarna, den visar ju sig vara detsamma år efter år dessvärre. 1980 tog papporna ut drygt 36%, och idag har den här siffran gått upp till ungefär 39-40%.
Oj, vad, så vilken ökning!
Ja.
Alltså det, den så rör sig, men väldigt,
i
väldigt
snigel,
ja, snigelfart. Så att det här är ju rätt åt rätt riktning, men går väldigt trögt framåt. Och vi ska komma ihåg att all frånvaro från arbetsmarknaden, oavsett orsak, har ju såklart en påverkan på allt.
Exakt. Ja, för det chockade ändå mig när jag just såg det. Att så, okej, 1980, 36%. Man tänkte liksom att det skulle ha gått, alltså att det skulle vara, jag vet inte, men att det hade hänt betydligt mer än så, några procent. Jag vet inte, men jag tyckte, alltså det chockade verkligen mig att det var så lite som hade hänt ändå.
Ja, men jag tror fortfarande, även om vi är väldigt jämställda i Sverige, vi är en av de mest jämställda länderna i världen, precis som du nämnde. Mm. Men så är det ju stora löneskillnader fortfarande mellan kvinnor och män. Och så länge vi har de här stora löneskillnaderna, och att kvinnan har mycket lägre lön, så blir det ju per automatik att kvinnan blir den som måste ta större ansvar för att inte förstöra det gemensamma hushållets ekonomi.
Ja, precis.
För man måste ansvara för det här gemensamma.
Ja.
För den, som vi sa, den som har högre inkomst förlorar ju mer på att vara hemma jämfört med den som har lägre inkomst.
Mm.
Så att det är där i skon klämmer ganska mycket faktiskt, att vi har stora löneskillnader.
Mm. Ja, men exakt. Men om man lyssnar på det här då och tänker så här, men är det här liksom kvinnors egna fel, eller liksom var ligger ansvaret?
Ja, det är väldigt lätt att peka finger åt kvinnor och skuldbelägga kvinnor för deras val. För det får jag höra med jämna mellanrum. Men min sambo eller min fru får skylla sig själv. Hon har valt att gå ner i tid, eller det är hon som vill vabba mest och så vidare. Men det är mycket större än så här. Både samhället, arbetsgivarna, alla har ett stort ansvar såklart. Och lösningen är superkomplex.
Ja.
Men det behövs en ändring lite överallt.
Ja.
Inte bara vi kvinnor som individer eller våra män som vill hjälpa till kan lösa det här. Utan det här är ju större än så där.
Mm.
Vi behöver till exempel ändra våra normer och attityder. Och jag tror att bristen på ekonomisk jämställdhet till stor del, det finns att hämta i våra traditioner och förväntningar och föreställningar av vad kvinnor och killar, eller pojkar och flickor anser då att de ska göra för olika val i livet. Och jag kan bara jämföra med, jag brukar resa en hel del i tjänst, alltså jobbet.
Mm.
Och när jag har två barn, och när de var mycket mindre, så när jag reste med mina manliga kollegor, så fick jag ofta frågan, hur har du hjärta att lämna dina barn hemma? Medan mina manliga kollegor som också hade jämnåriga små barn hemma fick aldrig den frågan.
Alltså bara det, nej, jag blir fan vad arg jag blev på det. Alltså...
Ja, så att, och det, den frågan fick jag ganska ofta. Hur kan du lämna dina barn? Vad tycker de om det? Vad tänker du? Och då,
Vad brukade du svara då?
Nej, men det är klart att det är tråkigt att lämna sina barn, men det ingår i jobbet att resa.
Mm,
de är hemma med sin kärleksfulla pappa helt enkelt. De har en pappa hemma.
Ja. Nej, men egentligen, jag kan förstå frågan, för att säga, vad jobbigt att vara ifrån dina barn. Ja, det är jättejobbigt, men nu är det en del av mitt jobb. Det sjuka är ju att männen inte får frågan. Nej. Alltså, förväntar man sig ingenting av pappor idag, eller vad är grejen, eller ska de bara så tjäna pengar, få fortsätta liksom jobba på sin karriär, medan vi kvinnor ska, så fort vi blir mammor så måste vi också ge upp allt annat. Mm. Eller som att vi inte kan tycka att vårt jobb är skitkul samtidigt som vi älskar våra barn.
Exakt.
Mm. Det är det helt som stör rätt. En så sjukt mycket. Hur kan papporna inte få frågan?
Ja, det är det som är grejen. Varför får en kvinna den frågan, men inte mannen?
Ja.
Mm. Men ja, för det läste vi också i det materialet som du skickade, att kvinnor kan få den typen av frågor. Så, oj, är du redan tillbaka på jobbet? Mm. Du har bara varit hemma. Och det tänker jag att den frågan får inte män.
Nej, precis. Och den här, vi tar ju ofta tempen på svenskar och kollar liksom via undersökningar och se. Och den här frågan ställde vi då till både kvinnor och män. Hur var reaktionen? Har du liksom, hur länge har du varit hemma med när du var, alltså hur länge var du hemma och föräldraledig?
Mm. Ja.
Och var man då hemma en kortare tid än 7-8 månader, då frågade man vilka frågor, hur var reaktionen när du kom tillbaka till arbetsplatsen.
Mm.
Och för männen var det ju inga reaktioner. Ingen reagerade. Men för kvinnor var det ju, hur har du hjärta att lämna ditt barn så här i så ungt ålder och komma tillbaka till arbetet. Så att i sådana här undersökningar ser man ju då att det är en tydlig skillnad.
Mm.
Och det är precis som vi sa då, det är ju mycket förväntningar och föreställningar på vad en kvinna ska göra och vara.
Mm.
Och hur en man ska göra eller vara.
Mm.
Så att det är ju stora skillnader.
Mm. Men just det här, där ligger ju också så mycket i traditionerna som du säger. Alltså, vi har kommit så himla långt i att bryta så mycket normer, men där är traditionerna, alltså de är så djupa.
Ja, de är så djupa. Ja. Det stämmer faktiskt. Ja.
Men nu har vi varit inne lite på det just med så här, men nu är det också liksom inflation och det kanske liksom inte är så konstigt att man gör de här kortsiktiga valen i att den som tjänar mindre är den som tar mer ansvar hemma och tar mer vabbdagar och så. Men hur ska man liksom orka tänka på pensionen? Alltså för så här, men vi är 30. Det känns ändå som att det är väldigt långt tills vi är pensionärer. Man tänker inte så mycket. Eller jag kan ju någonstans vara medveten om att många val jag gör idag kommer påverka min pension. Men det är ganska lätt att bara så, jag tar det sen. För det är ändå så himla långt dit. Alltså hur ska man orka vara långsiktig i sina val?
Ja, men man ska komma ihåg att alla ens val i livet påverkar livet här och nu, men även långsiktigt som pensionär också. Och då pratar jag om val av utbildning, val av yrke, val av att bli egen företagare eller inte, val att bli föräldrar och vem man väljer att skaffa barn med. Det påverkar också otroligt mycket hur ens liv kommer se ut längre fram. Så allt det här påverkar ju livet, både nu men längre fram. Jag tycker att om man nu är i en relation, så tycker jag att man ska, det första man ska göra, det är att prata ekonomi med varandra och avdramatisera det hela och sätta er ner och göra er medveten om hur era respektives förutsättningar ser ut. Det finns ingen finare kärlekshandling, tycker jag, än att ge rätt förutsättning till sin partner att kunna växa både som person i sin yrkesroll, i privat och ekonomiskt faktiskt, och stå på egna ben. Och jag tycker att man ska ha egen frihetskapital. Ja. Det är superviktigt. Ha ett sparande, döp den till frihetskapital. Friheten att kunna välja och göra det, alltså leva det liv man vill, helt enkelt. Ja. För när man är själv så har du dina egna drömmar, du styr över din egen privat, du styr över ditt eget yrkesliv, ekonomi och så vidare. Men när du delar livet med någon annan, plötsligt ska du ju dela drömmar med någon annan. Du ska ju, din ekonomi påverkas av ditt respektive och så vidare. Så allting blir ju liksom en delad. Om ena är snål och ekonomiskt, den andra är slösa, hur gör man då? Vad har vi för gemensamma drömmar? Så det är otroligt viktigt att sätta sig ner och prata ekonomi med varandra. Och sen så får man barn och lev så jämställt som möjligt. Och hur gör man det? Jo, men dela på föräldraledigheten. Det är fantastiskt. Den här tiden får man aldrig tillbaka. Njut av det här föräldraledigheten. Är du en sån som vill gå tillbaka till jobbet tidigt? Ja, men gör det. Låt din partner ta den andra liksom delen. Så att dela på den här som ni vill, på vab och deltidsarbete. Bestäm att ni tar varannan vab till exempel. Att inte bara den som har lägre inkomst ska behöva drabbas. Och tar man ett större ekonomiskt ansvar i hushållet genom att man har gått ner i arbetstid och så vidare, så tycker jag att man ska sätta sig ner och prata om att starta ett kompletterande månadssparande för den som tar ett större ekonomiskt ansvar och göra den till enskilt egendom, så den är min den dagen vi går skilda vägar.
Just det.
För det är lätt att glömma, och särskilt när man är gift, att man öppnar ett sparande till mig då, om man är så fin, och sen så går vi skilda vägar, då måste jag dela på det här sparandet för jag har glömt att skriva det som enskilt egendom. Och den här är en viktig del. Och sen så, många har det tufft ekonomiskt just nu. Kanske man har inte råd att starta ett liksom kompensationssparande åt sin partner och man vill gärna göra någonting. Då finns det ett sätt att kompensera sin partner på genom att överföra sin premiepension. Och premiepension, undrar ni säkert vad det är?
Jag känner igen det.
Det är ett ord jag har hört.
Jag har hört det här ordet.
Ja, såklart. det är en liten del av den allmänna pensionen som man får ifrån staten när vi blir pensionär. Så det är en mindre del. Den stora delen kan man inte ge bort. Ja, eller så. Det är en liten del på 4,5% som går in till premiepensionen av ens inkomst. Den kan man då överföra. Men då gäller att man är gift. Så kan man göra det här överföringen. Och det går att överföra för till exempel under småbarnsåren. Att under 7-8 år barnen är små så överför jag min premiepension till dig. Men sen stoppar jag det här överföringen. Mm. För sen behövs inte den. Och det är inte jättestora summor det handlar om. Så man ska inte bli orolig att man ger bort hela sin pension till sin make eller maka. Mm. Det är ganska små summor, men det är otroligt viktigt symboliskt.
Jag skulle också säga att det är mer handlingen som säger där än själva summan i sig. Alltså, för allt handlar ju inte om pengar, men det handlar ju också om att man vill att ens partner ska förstå vad man själv har offrat. Liksom, eller vad man gör. Att på något sätt visa att jag värdesätter det du gör i hemmet genom att göra den här handlingen.
Ja, men helt rätt. Ja. En fin gest, en respektfull gest tycker jag. Mm. Att visa respekt för din partner faktiskt. Mm. Så, och det gör man hos Pensionsmyndigheten om man är intresserad. Mm. Eller många sitter ju på bostadsrätter. Den som tjänar mest kanske kan under de här småbarnsåren amortera lite mer på bostaden om man äger den gemensamt. Ja. För det kan man också göra för att liksom kompensera. Mm. Så det behöver inte vara bara ett sparande. Det finns ju olika sätt att göra det på.
Och små saker med det, och liksom så inte känna att det behöver vara de stora summorna, utan det är mer handlingen i sig som betyder någonting.
Verkligen. Ja. Men sen tycker jag att vi har ett fantastiskt socialförsäkringsskydd i Sverige. Just VAB till exempel. Man kan faktiskt låta mor och farföräldrar vabba. Och få betalt så länge de arbetar. Eller vänner eller bekanta. Så är man ensamstående med barn och kanske inte har någon partner. Och behöver då hjälp lite med vabbandet. Ja, men då kan man be någon släkting, någon vän. Någon gång då och då ta det här vabben. Och de får ju betalt så länge de arbetar.
Gud, det visste inte jag.
Nej. Jag trodde bara det var liksom vårdnadshavare som fick
Nej. Och det är inte många som känner till ni är inte ensamma om det. Och det här är en bra möjlighet att veta att sånt finns. Om det krisar sig så kan någon hjälpa till. För man vabbar väldigt mycket också, så drabbar det både löneutveckling, karriärsmöjligheter och så vidare. Så att man kan ta hjälp.
Men det här tycker jag bara är så intressant. Alltså, känner du att det finns en låg kunskapsnivå om de här frågorna rent generellt i befolkningen liksom?
Ja, för alla vet ju att när du vabbar eller jobbar deltid och föräldraledig så får du lägre inkomst. Mm. Men vad alla inte vet om, att du får både lägre tjänstepension och lägre allmän pension.
Exakt.
Och A-kassa påverkas, sjukförsäkring påverkas, sjukpenningens nivån alltså. Och sen så föräldrapenningen påverkas och så vidare av deltidsarbete och lägre löner. Mm. Så ja, kunskapen är ganska låg, men jag tycker att intresset har blivit mycket mer.
Ja. Mm. Men vad skulle du säga? Alltså, det är klart att man kan göra mycket som privatperson, och det är viktigt att våga liksom ta upp de här samtalsämnena med sin partner och så. Men vad skulle du säga att liksom samhället i stort behöver göra? Vad kan man liksom, vad behöver politikerna göra i de här frågorna? För att vi vill ju ändå bli mer jämställda än vad vi är idag, obviously.
Ja, verkligen. Så bra fråga. För jag har räknat ut att med hjälp av Statistiska centralbyråns löneskillnader mellan könen då, så har jag räknat ut att år 2072 då kanske vi kan få jämställda pensioner. Det är två generationer bort. Så att det krävs väldigt mycket från politiker, från alla håll, intresseorganisationer, från bransch, alltså där branschen som jag jobbar i, banker och pensionsbolag. Det krävs väldigt mycket från oss alla för att vi tillsammans ska få jämställd pension och ekonomi. Och jag tror att det viktigaste det är skolvalen tidigt i livet. Mm. Att i skolan ge privatekonomisk undervisning och göra folk medvetna att det val du liksom väljer ett yrke som först och främst du tycker om. Mm. Vi ska ju vara hållbara.
Exakt.
Man ska ha roligt på vägen.
Ja. Och orka jobba så länge som möjligt. För nu förväntas vi gå i pension vid 70.
Mm,
71 till och med för vissa årskullar. Och då ska vi orka jobba så länge som möjligt och välja ett yrke som ger lite högre löner. Var medveten om att med kvinnodominerande yrken ger lägre löner. Mm. Som sagt, man ska inte bara utgå ifrån pengar när man väljer yrke, man ska ju ha roligt på vägen, men man ska vara medveten om vad ger vad.
Ja, precis.
Att de valen du tar tidigt i livet, det påverkar hela livets ekonomi.
Mm. Ja, men det, och det kan jag känna att jag saknade så mycket i skolan. Alltså just det här privatekonomiska.
Ja,
alltså
att det få kan kunskap. Ja, det är både matte och liksom samhällskunskap som det kan vara inne i. Men det var det ju liksom inte.
Absolut inte. Vi pratade ju ingenting.
Nej.
Hemkunskapen
ja,
också.
Ja, det är med.
Alltså det finns så mycket ämnen där det här också borde vara en naturlig del. Ja, fast det är
precis.
Liksom inte det.
Nej.
Och det tyckte jag ändå när jag liksom flyttade till Stockholm från lilla Karlsson och så här, jag kan ju inte det här. Mm. Alltså, fick fråga mamma och pappa om allt för att jag bara så, nej men va? Det här har jag aldrig, ja, det vet du. Alltså så här, nej jag vet inte, det har vi aldrig lärt oss.
Nej.
Ja men och det är helt rätt och det är därför vi behöver liksom få privatekonomi redan i skolan. Lära sig om de olika valen. Vad det ger för konsekvenser längre fram i livet. Och sen tycker jag faktiskt att förutom skola och så har arbetsgivare också en uppgift.
Mm.
Att upplysa sina medarbetare om när någon väljer då att gå ner i arbetstid eller vabba väldigt mycket och så vidare. Att upplysa, få en informationsbroschyr om det här. Du vet om, självklart kan du gå ner i arbetstid och det är ditt liv och dina val, men det här påverkas. Dina val, så att man kan gå hem och göra någonting åt det.
Mm.
Jag kan dra ett exempel från mig själv.
Ja.
När min förra arbetsgivare hjälpte mig med det här och det var helt fantastiskt, öppnade upp mina ögon. När jag fick min dotter Isabelle för 12 år sedan så började jag jobba på ett kontor i Södertälje, för jag jobbade mitt i Stockholm på Kungsgatan innan jag varit föräldraledig.
Mm.
Efter min föräldraledighet så blev jag förflyttad till Södertälje. Och för mig var det jättesvårt att få ihop det här mammalivet som vi pratar om här. Mäkta med, jag tyckte det var så svårt att hinna lämna på, och då fanns det inte att man kunde jobba hemifrån.
Nej, just
det här distansarbetet fanns inte ens på tapeten. Man skulle vara på kontoret 7:15 varje dag. Och jag skulle hinna med att lämna på dagis, sen skulle jag åka och ta pendeltåget till Södertälje, och efter bara 6 månader så kraschade jag ganska hårt och tänkte det här går inte, jag får inte ihop mitt liv. Då gick jag till min arbetsgivare, till min chef, och berättade då att jag vill gå ner i arbetstid. Jag klarar inte av, jag hinner inte med resande, pendlandet och barn och jobb och allt det här. Då var han väldigt sansad och sa han, självklart, jag förstår vad du går igenom. Du är inte ensam. Många kvinnor går igenom det du går igenom. Särskilt med första barnet. Ja. Att få med hela det här. Men kom ihåg att går du ner i arbetstid så förlorar du det här och det här och det här och det här och det här. Hade inte tänkt på det, utan jag var ju så desperat. Jag ville bara gå ner i arbetstid för att mäkta med allting.
Mm.
Och sen så när han la upp det här så gick jag hem och började tänka. Jag pratade med min man, men herregud, jag som jobbade som rådgivare satt och gav råd till kunder om hur de skulle sköta sin ekonomi. Men jag hade själv inte funderat på de här delarna.
Nej.
Så att jag tog det snacket med min man och visade då honom att de här sakerna, det påverkar liksom det påverkas negativt på grund av att jag går ner i arbetstid. Hur löser vi det här?
Ja.
Och det blev en ögon öppnade även för honom också. Vi både satt där och tänkte, men herregud, det här tänkte vi inte på.
Nej.
Utan då gemensamt kom vi fram till, ja, men jag ska inte gå ner i arbetstid. Nu skulle han ta mycket större ansvar.
Ja, otroligt.
Eftersom han inte behöver ha det här pendlandet. Nej. Så enkelt var det. Ja. Men i min värld, utan att haft det här snacket, så var det så stort. Jag tog på mig själv så mycket ansvar. Såklart. Utan att
på grund av traditionen. Liksom.
Ja, på grund av traditioner. Ja. Och det är normer som vi pratar
exakt.
Om.
Exakt.
Men för honom var det lika självklart. Han hade inte heller tänkt nej, på det eftersom nej. Jag inte hade sagt så mycket.
Nej. Det bara blir ju. Ja, alltså det är det som är så sjukt. Det bara blir.
Och det löste sig. Jag gick tillbaka till min chef, tackade Thomas många gånger.
Ja.
Och sen så jobbade jag heltid. Ja. Fortsatt. Men, behövde inte gå ner.
Nej, men en sak till som du nämnde lite snabbt här nu, som vi pratade om innan vi började spela in, som också är intressant tycker jag, det är just det här med distansarbete och alltså att jobba hemifrån och att det också kan bli en kvinnofälla. Hur då?
Ja. Och sånt där är jag jätteintresserad.
Ja. Ja, men och det har ju verkligen ökat också efter pandemin, så är det ju väldigt många som jobbar hemifrån, om inte alla dagar så flera dagar i veckan. Mm.
Ja, precis. Och det här med pandemin har ju fört med sig både bra saker men även dåliga saker som har hänt då. En av de bra grejerna är att många människor har möjlighet till exempel att jobba hemifrån. Mm. Distansarbete istället för att stressa till kontoret varje dag och hem och så vidare, så kan man då jobba på distans. Mm. Men det här har visat sig då att det är en liten kvinnofälla.
Ja.
Mm. På grund av att redan innan distansarbete så jobbar vi kvinnor allmänt, och det här mäter man varje år. Kvinnor jobbar 25 timmar mer i hushållsarbete för obetalt hemarbete i hemmet jämfört med en man. 25 timmar i månaden är ändå ganska mycket, många timmar. Så att, och nu visar det sig att det gäller samma, men kvinnor då ska då mellan möten när de jobbar hemma hinna med och mäkta med och slänga i en tvätt i tvättmaskinen, kanske ta dammsuga lite medans de är ändå hemma. Man kan aldrig slappna av ordentligt när man sitter hemma och jobbar, utan man känner att man måste göra allt det andra. Medan män då, när de jobbar hemma, oftast så jobbar de bara.
Mm.
De tar inte fram dammsugaren emellan möten eller passar på att damma lite.
Det stör inte dem att diskberget bara tittar på en samtidigt som man sitter i ett Zoom-möte.
Nej, precis. Men det stör bara faktiskt en kvinna. De är väldigt mer fokuserad, vilket är bra.
Mm.
Men å andra sidan, kvinnor blir inte lika fokuserad. Och när kvinnor inte visar sig på arbetsplatser, så kanske möjligheten till karriärsutveckling också, att det
hämmas lite.
Det hämmas lite. Men det finns ingen statistik just nu på de här. Det här är bara min bild, men det kommer säkert komma snart, för väldigt många är intresserade hur den här utvecklingen går.
Ja.
Men
ja,
en annan bra grej som har kommit ut från efter pandemin då, det är vobbande.
Ja,
känner ni till det?
Ja, precis. Det att man vabbar och jobbar.
Ja, precis. För att en del vabbar, då är du hemma helt och hållet med ett sjukt barn.
Mm.
Men många som har fått möjlighet till distansarbete har ju möjlighet att vobba nu. Det betyder att man är hemma och jobbar, men man har ju ett sjukt barn i bakgrunden som man pysslar om.
Mm.
Och det här blir också intressant att se sen hur det kommer bli, hur det påverkar kvinnor.
Mm.
För att i kvinnodominerade yrken där kvinnor och jobbar oftast med inom yrken där det inte är möjligt att vobba. Lärare, sjuksköterska och så vidare. Den möjligheten till distansarbete är inte lika stor som i tjänstesektorn där många män jobbar. Och många män har ju möjlighet att vobba medan många kvinnor har inte den möjligheten att vabbar.
Mm. Ja, precis.
Så att,
just det.
Ja, intressant.
Det finns många intressanta aspekter ur jämställdhetsperspektivet att titta på om man skulle vilja det.
Ja, verkligen. Men vi måste fråga det här också, att hur ska man då ta upp det här med sin partner? Alltså, för som vi sa, det känns inte så jättesexigt att ta upp det här i soffan hemma på fredagskvällen liksom. Men hur kan man liksom göra det för att det ska bli lite mer spännande?
Jag gör det just på fredagskvällen. Ha en pensionsfest med din partner eller vänner, syskon. Jag har en syster där vi gör många grejer tillsammans. Det kallas för nudging inom ekonomitermer, att man liksom knuffar varandra i rätt riktning. Att göra någonting sånt tillsammans med någon annan blir mycket roligare och mycket större sannolikhet att det blir av än om man inte gör det. Att skriva på sitt Instagram inlägg till exempel att nu ska jag spara så här mycket pengar, det är också nudga sig själv i rätt riktning. Jag tycker att man ska ta en fredag, har man nu en partner eller syskon eller vän, bjud hem några, laga en god middag. Nu ska jag inte liksom sponsra alkohol, men korka upp en flaska vin om det nu behövs för att lätta upp stämningen. Ta fram papper och penna och börja prata ekonomi med varandra. Gå igenom en del saker, och då är det fyra saker som jag tycker att alla människor behöver gå igenom. Det första är då: vad händer om jag blir arbetslös? Har jag A-kassa? Vad finns det? Har jag buffertsparande på mitt konto så att jag klarar mig ett tag med pengarna? Och sen så det andra är: vad händer om jag blir långtidssjukskriven? För det händer ju att man blir det.
Exakt.
Eller en olycka är framme och då är man långtidssjukskriven. Det händer ju många saker, sjukdomar på vägen och så vidare. Vad har jag för skydd, för försäkring? Vad finns det liksom i, och samma där, har vi buffert, vad har vi för sparande, och gå igenom det här. Det tredje då, det är dödsfall. Jättetråkigt ämne, men döda din partner fiktivt på papper och se hur ni klarar er ekonomiskt. Om ena i relationen går bort, då blir det en inkomstbortfall i hushållet. Hur klarar man sig? Vad finns det? Har vi bolån? Finns det bolåneskydd eller har vi livförsäkring? Vad finns det för skydd runt? Vad har vi för försäkringar? Så logga in på era liksom respektive konto och kolla: vad har ni för försäkringar, vad finns det? Gör en ekonomisk check helt enkelt. Och den sista delen då, det är pension. Risken för långlevnad. Idag lever vi jättelänge.
Exakt.
Och risken att vi lever länge blir ju jättestor, har ju ökat. Medellivslängden för kvinnor är ju 85 år. Så att vi förväntas leva väldigt länge. Vi har aldrig haft så här många 100-åringar som vi har idag. Och de flesta är kvinnor. Så att förut gick man i pension vid 65, man förväntas leva till 75-80. Nu är medellivslängden 85 år. Så att vi behöver ha pengar för att ha roligt under den här tiden. Sätt er ner tillsammans och gå igenom: vad har vi för gemensam dröm? Ska vi köpa en stuga i Sverige eller ska vi flytta till Spanien som alla andra svenskar? I Marbella eller vad det är. Vad har vi för gemensam dröm? Vad vill vi göra? Och sätt upp ett sparande tillsammans. Och pension är sjukt tråkigt alltså ämne att prata om. Det är inte det sexigaste ämnet att lyfta. Men logga in på minpension.se och visa varandra hur era respektive pension kommer se ut. Och hjälp varandra. Det blir så mycket lättare. Men så här mycket pension har jag, så här mycket behöver vi för att ha ett okej liv och så vidare. Sätt upp ett pensionssparande tillsammans. Men ha en gemensam dröm. Det är superbra faktiskt att göra det i om man nu har en relation. Så att annars sätt dig själv med dig själv och gå igenom de här grejerna. Vad händer om jag blir arbetslös, sjukskriven? Okej, dödsfall, om man är själv så drabbar inte någon annan i hushållet. Men vad händer om jag lever länge då? Har jag ett sparande så det räcker, så att jag kan omvandla lite pengar till ett glas vin eller resa när jag är pensionär.
Men också så, och gör det också på fredagkvällen. Alltså man behöver inte göra det tråkigare. Vad det är, och bara så på tisdag kväll ska vi över en kopp te. Nej, gör det en fredagkväll.
Lite bubbel, lite god mat,
alltså god mat, avdramatisera det hela. och börja bara ta upp snacket. Det är så mycket lättare än vad många tror.
Ja.
Det är inte så svårt.
Nej. Nej, men också typ våga vara lite sårbar i det. Bara så här, hörni, kan vi inte prata om det här, för jag tycker det är jättejobbigt. Men någon mer kanske känner så här, hur kan vi göra för att det ska kännas mindre jobbigt?
Exakt. Ja, precis. Och särskilt det här med pension. Jag tror att många blir nog glada över att sitta tillsammans och göra det här. Jag har haft flera pensionsfester med mina vänner.
Jag
där alla sitter och loggar in.
Alltså det är så
det ska vi ha.
Det måste vi ju ha.
Ja, verkligen.
Ja, det här är bra. Och sen så tycker jag, lever man i en relation så är det bra att... Ja, men lev i din kärlekslycka, men var inte för naiv.
Nej, precis.
Ta hand om din framtida jag. Ha en ekonomisk trygghet i form av sparande, som jag sa, frihetskapital. Du mår mycket bättre själv, men även i relationen, när du vet att du har liksom valmöjlighet att påverka ditt eget liv.
Ja.
Både nu, men även längre fram.
Mm.
Så sån här är ju bra... Frihetskapital ska alla ha.
Ja, exakt. Ja, otroligt.
Nej, men alltså Trifa, du måste komma tillbaka någon gång.
Ja, ja. Jag kommer gärna tillbaka. Det var så kul. Bra. Att vara.
Lugna våra pensionsnäver.
Ja, det här var alltså så mycket bra tips.
Ja, verkligen.
Ja, men så kul att vara här. Men innan vi går vidare så vill jag bara skicka 3 medskick till alla unga kvinnor där ute som är bra. Det här är, som ung är det viktigt att tänka tidigt i livet på val av utbildning och yrke. Det har vi ju lyft flera gånger.
Mm.
Men även när du väl börjar jobba, så jobba för en arbetsgivare som erbjuder tjänstepension.
Ja, det här är
för det här
så
är ju så viktigt.
Ja.
För alla arbetsgivare erbjuder inte tjänstepension. Det är bra att fråga i en arbetsintervju. Kommer jag få tjänstepension eller inte? För kom ihåg att mellan 20-50% av pensionen som vi ska leva på när vi är pensionärer kommer oftast från tjänstepension.
Ja.
Så har man inte det via arbetsgivaren, då måste man ha ett jättestort eget sparande.
Ja, precis.
Det går inte att leva bara på den allmänna pensionen.
Nej,
den
exakt.
Är väldigt låg idag. Mm. Och sen så tycker jag att den personen man väljer att leva sitt liv med och eventuellt skaffa barn med, den påverkar mycket i ditt liv.
Mm.
Alla liksom, som vi sa, alla dina drömmar, allting påverkas av vem du delar ditt liv med och skaffa barn med.
Mm.
Så skaffa barn med någon du verkligen vet kommer ge dig rätt förutsättningar i livet.
Mm.
Då är det mycket, mycket lättare under livet hur, liksom, hur man kommer leva. Så de här 3 sakerna tycker jag är bra att ha med sig.
Ja, jättebra. Tack för att du ville ge Stångens Badan.
Tack för att jag fick vara med.
Tack.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.